Vad var det nu?
Jävla autocorrect, men sluta.
Det är inte alltid så lätt att få vad man vill här i livet. Eller vad är det man säger? Typ.
Your bag of wine.
Du har suttit hela förmiddagen och letat upp gamla förolämpningar. Typ 6 miljarder år innan Kristus.
Nej, var det 760 år före Kristus?
Ja.
Då sa man att din typ din äckliga påse av vin, du har ett antilophjärta, eller you disgusting bag of wine with an antelope heart. Ja. Det var typ det värsta man kunde säga till någon.
Ja, det är ju lite kul också. Kommer du, bara så här innan vi börjar, mannen, kommer du ihåg vad du skulle prata om i den här sekvensen igår? Eller har någon sappat dig?
Jag sa ju det! De har ju gjort det! Alltså jag har världens... Det här är sant.
Ja, okej. Okay. Nu kommer det, och ni som vill hoppa till intro direkt kan göra det.
Alltså jag har tänkt på den här grejen länge, va? Flera år. Ni vet, när ni stressar iväg till skolan eller jobbet eller vart ni nu älskar, kanske till hårfrisörskan eller vad fan som helst. Och så kommer du på att du har glömt någonting. Och du vet vad du har glömt. Så du springer upp eller springer in i huset igen då och springer in i rummet. Och du kommer ihåg vad du har glömt. Men när du kommer in i rummet eller innanför dörren, så har du glömt vad du hade glömt. Förstår du vad jag menar?
Ja, okej. Och du har alltså en förklaring på det här?
Ja, det är The Men in Black.
Okej.
De står där och neutraliserar dig och zappar dig där.
Och det har på riktigt blivit ditt favoritord nu. Neutralisera. Ja.
Nej, men jag tror de säger så. Jag vet inte, jag kan ha helt fel om de säger så, Men in Black. Men du kommer in i ett rum och det är en alien där som de håller på att gripa. För... universella brott då.
Ja, just det. The truth is out there. Bla bla bla. Fokus.
Nej, men det... Jag tror, seriöst på det. Och de gjorde det i natt på mig nu. De försökte få mig att glömma att jag kommer på dem. Jag kommer på deras konspiration här, hur de gör. Och
har vi riktigt tur så får vi ut det avsnittet av sanningen också, så att alla ni också är informerade.
Nej, du kommer glömma att du har gjort det.
Okej. Nog för att jag är dement ibland, men...
Nej, men de kommer komma och så zappar dig och så kommer du ha glömt att du har gjort det och så kommer det bli... Det kommer bli anarchy. Tänk om alla kunde gjort så här. Det skulle bli anarchy.
Ja, precis. Det hade blivit ungefär som när vi gick igenom nästan hela Life of Strange igår. Och du fick så mycket val och du ändrade så mycket grejer och du hade lite panik och hela den där biten. Men det är väl bra.
Ja, det är fint.
Ja, men tack för den här lilla introt.
Ja, men alltså, jag tror ni alla har varit med om det.
Ja, alla har stött på Men in Black, verkar det som.
Jag har inte gjort det på ett tag nu, vet du.
Nej, hur skulle du kunna veta? Du hade ju glömt det.
Ja, men jag har ju glömt vad jag skulle hämta i rummet. Och sen så helt plötsligt så blev jag väldigt sugen på kaffe, typ.
Ja.
Då var jag tvungen att gå och köpa en kaffe.
Ja. Det kan ju...
För att de säger till det. De säger ju någonting, att du glömmer det här och det här och det... Du ska göra det här och det här och det var därför du var här, men nu kan du gå och köpa en kaffe.
Jag tror att det här är egentligen material till en helt egen podd någon gång, men jag...
Nej, men alltså...
Jag säger ingenting. Jag låter dig ha de här fantasierna.
Det är inga fantasier, det är verklighet.
Ja, jättebra. Ska vi säga som vi brukar göra och faktiskt gå till väsentligheterna?
Det här är väsentligheter.
Nu börjar vi, okej? Okay. Ja. Klapp, klapp och klapp! Alltså, jag kan inte hjälpa att...
Burned boot.
Åh, herregud.
Why don't you take a long walk? Why don't you take a long walk out of a short pier?
Yeah, thank you. Going on the seafloor. Välkomna vänner till avsnitt 9 av Sanningen. Och ja, som ni hör så är ju Malin med mig här igen. Och drar sina trudelutter som vanligt. Ja, tack Malin, tack.
Varför sjunger jag med?
Jag vet inte varför du sjunger. Jag förstår ingenting längre. Men tillbaka till väsentligheterna. Ja, host. I dagens avsnitt, vi har fått en del förfrågningar på mail och på Twitter och på annat kul som har pratat om att det här ämnet vi ska prata om idag är något som många vill höra och många vill diskutera, och det är väldigt kärt till mångas hjärtan, vilket är väldigt kul. Och dagens avsnitt är då dedikerat till det här ämnet som är Buffy. Och ja, Buffy är ju verkligen en ikon kan man säga för tv-serier. Och ja, hur kom du först i kontakt med den, Malin? Kommer du ihåg det?
Nej, för det är Men in Black de har sappat. Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, men okay. Alltså nej, men jag tror väl att det var...
Vet du, mitt...
Det var du som började kolla på Buffy av oss två.
Ja, jag hade väl köpt första säsongen någon gång, och den hade legat hemma i en hylla och inte riktigt, jag hade inte vågat riktigt. Nej, jag hade köpt den av någon anledning och så hade jag inte riktigt vågat börja se den. Men jag kommer ihåg, vi var uppe i fjällen i vår Sälenstuga och våra kusiner hade köpt ett Xbox, eller de hade fått ett Xbox, skitsamma. Och i det här Xboxet så hade de fått ett Buffy-spel.
Just det, ja.
Som vi spelade där uppe. Och vi var så pissrädda, vi var så skiträdda. Men vi ville ändå fortsätta liksom. Det här var liksom...
Det här kommer jag ihåg.
Det här var bra grejer och det här fick upp intresset. Så man kan säga att spelet Buffy fick mig att vilja se tv-serien.
Mm.
Så att när vi kom hem ifrån den fjällresan, eller vad man kan säga, så köpte vi, eller så började vi kolla på första säsongen av Buffy. Och det räckte ju med några avsnitt och sen var man ju hooked alltså.
Ja, man kommer ihåg, man var ju jätterädd, men alltså inte så rädd så att man inte skulle kunna titta på det mer.
Nej, utan det fanns liksom en fin gräns där hela tiden på vad som är liksom acceptabelt att kolla på i sin skrämselfaktor i den åldern. Ja. Men hur som har den här, det här fantastiska lilla projektet då, lilla, det har ju gått stort över hela världen. Kom i 7 säsonger. 7 säsonger höll den på.
Mycket,
alltså. Med Buffy. Och efter tv-serien slut så har det ju fortsatt i serietidningens form och bokform.
Ja, sen så spin-offs, typ som Angel.
Absolut, och det kommer vi gå in på lite strax också. Karaktärerna, det börjar med. Så har vi också fantastiskt många bra karaktärer i Buffy.
Ja.
Och om vi börjar med titelstjärnan själv, Buffy då, som spelas av Sarah Mitchell Gellar. Yes.
Yeah.
Och Sarah Mitchell Gellar var ju ganska tidigt för mig i alla fall där en liksom en mega stjärna. Bara i första säsongen så kände jag bara att det här är så jädra bra, och hon spelar rollen så jädra bra.
Alltså det jag tycker om med Buffy, som jag liksom tänkt på senare år också.
Mm.
Alltså om du tittar på Buffy, Sarah Michelle Gellar, hon som spelar där. Det är en ung tjej, rätt vältränad, jävligt snygg, blond tjej som kommer in. Om du skulle titta på vilken annan liksom så här All-American-serie, så skulle det varit den snygga, vältränade, blonda tjejen som skulle varit elak, inte den långa, smala brunetten.
Nej.
Det är i. Det är liksom lite omvänt där om hur det skulle vara. Inte för att liksom alla blonda är elak och alla brunetter är snälla. Men det brukar alltid vara så liksom. Det är det där stereotypiska. Att det oftast är
tvärtom. Och det är lite intressant hur de väljer att liksom forma det här. Och forma relationerna på den här skolan. För att jag tycker också det att mycket som händer, och det finns ju självklart en anledning till att mycket konstigt händer i Sunnydale liksom, som för övrigt är staden där det här utspelar sig i. Och jag tror att mycket av det här visas framförallt i skolan liksom. Precis på det här du säger med att allt är inte som det brukar vara, eller stereotypiskt brukar vara i både amerikanska filmer och serier. För det är precis så som du beskriver det. Sen tycker jag att det här med nörderiet, eller om man ska säga. Det är lite mer accepterat där, för att det inte är så jädra konstigt. Förstår du vad jag menar? Det finns saker som är konstigare. Så typ Alison Hannigans Willow och Nicholas Brendons Xander, de är ju lite mer utstötta i början av serien. Och lite mer konstiga. Men det är ingen som ger dem jättemycket skit. Det är liksom inte den här mobbningen, konstanta mobbningen. Man kanske tittar lite snett åt dem. Men det är inte det här, förutom Cordelia då, som spelas av Charisma Carpenter, som är liksom skolans vitaj, kan man väl säga. Hon åker runt, simmar runt och typ försöker bita där hon får tag i någon liksom. Men jag vet inte vad du tycker, men jag har inte uppfattat det som den här liksom passiva aggressionen mot,
nej, det gör det inte.
Mot dem som inte, eller de som sticker ut lite under seriens gång, för att det finns annat att lägga energi på. Och huvudpremissen är ju egentligen så att Buffy flyttar tillbaka till Sunnydale efter att ha varit med i problem på sin förra ort. Hon har bränt ner en skola med massa folk i, som vi sen tur får veta att det var vampyrer i den skolan då. Så hon har flyttat tillbaka dit med sin mamma Joyce och försöker börja ett nytt liv här då, i den här staden. Och hon börjar på Sunnydale High. Och redan första dagen så träffar hon, går hon in i biblioteket och funderar på hur ska jag liksom få det här att fungera. Och då träffar hon bibliotekarien Giles, som spelas av Anthony Stewart Head.
Min första gubb crush.
Din första gubb crush. Och där får de ju då kontakt, och det visar sig att han är då väktaren till Buffy. Och vad Buffy är, det är ju att hon är en dräpare. The Slayer, alltså. Och med det menas ju att hon är utvald av högre makter att jaga och döda ondskans armé på jorden. Kort sagt.
Peace.
Yes. Så att, ja, där är huvudpremissen för serien. Så har ni inte sett den, så är det ju absolut något som ni bör göra. Bakläxa i så fall. Och vi kan redan nu säga här att har ni inte sett Buffy, så kommer det bli spoilers i den här podden. Det är liksom, vi kan inte diskutera och prata om det här utan att gå in lite på karaktärer och vad som händer och hur de händelserna påverkar andra karaktärer. Yeah. Så att ni är varnade. Spoiler alert. Jag tänkte börja och prata lite om skurkarna, tänkte jag. Och jag vet att det här är ofta något som du tycker är lite kul att prata om. Mm. Men, och det är ju så att ofta så är det likt Arkiv X eller likt någonting annat, så är varje Buffy-avsnitt unikt och har oftast en skurk som man följer under det avsnittet då. En miniskurk, om du vill så kalla det, om vi ska gå in i hierarkin. Men det finns ju också för varje säsong.
Ja, det varje, finns stora skurkar.
Varje säsong större skurkar som liksom är som en genomgående tema. De dör liksom inte i slutet av avsnittet, utan de följer med genom hela säsongen mer eller mindre. Och jag tänkte att vi kan väl börja med att gå igenom de 7 som faktiskt finns.
Här. Det är ofta många.
Det är många, ja. Men om vi börjar från början. Den första huvudskurken som vi blev presenterade av, det var ju
mästaren.
Just det, mästaren i första säsongen. Och vad kände du för han? Var du rädd för han? Eller var...
Nej.
Han var en vanlig vampyr egentligen för dig.
Ja, alltså han hade ju lite annorlunda utseende.
Ja.
Men inte någonting. Alltså, jag tyckte han var lite smått irriterande.
Ja, okej. Ja. Ja, så att, ja, nej, men jag höll med. Alltså, om man skulle behöva sätta upp alla 7 skurkar på ett bord där och börja välja sina favoriter, så hade ju inte han kommit högt.
Nej.
Tycker inte jag. För att han var ju liksom en liten småpotatis egentligen i jämförelse med det som kommer framöver. Ja, och man kan nästan säga så att, ja, för vad jag tycker är att Buffys huvudskurkar, de liksom utvecklas och blir nästan värre och värre ju längre upp vi kommer. Kommer du ihåg vem som var huvudskurk i andra säsongen? Eller huvudskurk, ska vi säga, sätta stämpeln huvudskurk på dem.
Var det borgmästaren?
Nej, det var en säsong till. Angel var i andra säsongen.
Ja, Angel var andra, ja. Just yes. Det, ja.
För att han...
Han blev ju han fick dum i huvudet.
Yes, han, fick ju, han blev ju av med sin själ.
Ja,
och blev det här blodtörstiga monstret igen då.
Ja.
Som Buffy var tvungen att deportera till helvetet. Men i alla fall Angel. Och han fick ju som sagt en egen spin-off-serie efter det.
Ja, fick han.
Och just där så... Men jag vet inte, jag tyckte alltid Angel var lite mer i jämförelse, om man ska snacka vampyrer, i jämförelse med Spike så hade, jag tyckte Angel var ganska tråkig i jämförelse med
tycker,
Spike.
Ja, jag tycker inte om Angel faktiskt. Det, jag tycker han är så whiny alltså.
Ja. Så att, nej men i jämförelse med Spike, alltså Spike var lite mer, han var the comic relief. Alltså han gjorde en del roliga grejer och sa en del spydiga och roliga kommentarer. Det tyckte jag om. Och sen tyckte jag också om det här med att man aldrig riktigt visste var man hade han någonstans. Ifall han var god i ena avsnittet, ifall han var ond i andra avsnittet, ifall han vill döda eller ifall han inte vill döda. Angel hade ju liksom en ganska lättåtskådlig väg liksom.
Ja, det här kommer han göra. Jag kan inte göra det här. Jag kan inte. Jag måste göra det här. Nej, jag älskar dig. Jag kan inte göra det här. Han var sån. Alltså det, jag tycker det är så irriterande.
Ja, så att det blir ju inte liksom på samma sätt där.
Nej.
Om vi nu tittar framåt här då. Säsong 3, då var du inne på något förut.
Ja, borgmästaren.
Då var det borgmästaren, yes. Och då fick vi också för första gången stifta bekantskap med den andra slayern, Fate.
Hon kom ju in.
Hon kom till stan och hon var god till en början. Och sen så blev hon ond och blev borgmästarens lilla lakej, kan man väl säga. Och sen, hon har ju varit en sån karaktär som under serien ska ha skiftat lojalitet väldigt många gånger. Liksom. Det har varit... Bra, dåligt, bla bla bla. Ända upp till säsong 7 egentligen, när hon fick välja en gång för alla liksom, hur hon skulle göra. Men borgmästaren i alla fall, jag tyckte han var ganska creepy när jag såg den säsongen för första gången. Så att, ja. Och sen så blev han ju en jättelång dagmask i slutet. Så att det var ju också lite oväntat kanske. Men fine, jag köper det. Säsong 4, då åkte vi på college. Och flyttade in i studentlägenheter på en skola. För då var Sunnydale slut. Eller Sunnydale High var slut. Så då flyttade vi till en skola. En annan skola. Och där var det ju ett Frankenstein-liknande monster som var ganska huvudtemat genom serien. Och han hette Adam.
Den lilla slinan.
Och han var ju lite creepy. Det var ju lite Frankensteins monster över den.
Jag gillar inte han och så.
Nej. Och han var ju beskriven då som en stor vuxen människa som var lite maskin och lite människa och lite demon och allt mellan himmel och jord.
Lite gott och blandat.
Ja, lite gott och blandat där. Du får välja själv. Men jag tyckte han var ganska tråkig som huvudskott.
Ja, men jag tyckte inte om han.
Nej.
Ja, men lätthatad.
Ja, jag skulle nog säga det också, faktiskt. Ja, säsong 5. Han kom en av mina personliga favoriter och det var guden Glory. Och hon var ju riktigt bitch. Där har vi verkligen fått in det här stereotypiska onda bitchen liksom. Som kommer och gör allt åt helvete typ.
Så att, alltså jag önskar att man kunde haft en kamera här så man kunde spela in alla mina ansiktsuttryck när man...
Och när man såg, när vi började prata om karaktärer som Malin inte gillar alltså. Nej, men det, jag tyckte det var lite kul och då var ju också den säsongen vi först... Rättar mig om jag har fel, men jag för mig att det är säsong 5 vi först får träffa Buffys lilla syster Dawn.
Ja.
Som i sin tur visar sig ha en nyckelroll i den hela här serien. Säsongen.
Ja,
och jag gillar den här säsongen då. Och säsong 5 var för många väldigt jobbig också. För att i säsong 5 då dog ju Buffy på riktigt kan man väl säga. I slutet. Hon var ju tvungen att göra ett val. Och hon valde då att rädda världen och offra sitt eget liv. Och jag märkte att Buffy har dött väldigt många gånger under alltså, seriens
gång. Det är ju så att för varje slayer som dör så föds en ny.
Just det. Eller en ny blir
vald. En ny blir vald. Ja.
Så att varje gång hon har dött så har det kommit
en ny.
Som också har den här kraften. För man kan väl säga så att det finns ju aspiranter, alltså sådana som kan tänkas att bli nästa Slayer. Och de som blir det och får den här extra kraften då. Och det är ju jätteviktigt i sista säsongen, där det här, den här delen. Men nu kör vi. Glory, jag tyckte hon var bra huvudskurk. Hon var liksom, man visste inte vad, man visste inte hur stark hon var. Eller det visste man ju, men man visste inte hur mycket hon skulle använda. Och man hade ingen som helst koll på henne. Och säsong 5 för mig var egentligen jobbig, tycker jag. För att det var ju då Buffys mamma dog. Och det hände en jävla massa grejer som var känslomässigt jobbiga liksom för karaktärerna.
Mm.
Mer eller mindre. Sedan så kommer vi till säsong nummer 6. Och här var jag och funderade länge på vad fasen är det för huvudskurk. För att det kom aldrig riktigt igenom. Man fick aldrig riktigt...
Jag kommer inte ihåg säsong 6.
Jo, men jag ska berätta för dig. Man fick ju aldrig riktigt igenom. Vi fick se de här tre nördkillarna ifrån high school som försökte göra ett sånt här Dr. Evil-organisation liksom, och försöka ta hand om massa grejer. Och det hela slutade egentligen i tragedi liksom, för att det var ju den här säsongen som Willow och Tara precis hade hittat varandra ordentligt och blivit kära och hela den biten. Och så slutar ju en av de sista, i de sista avsnitten, så blir ju Tara skjuten av misstag liksom och dör. Och Willow blir smått förbannad och
hon har lovat att lägga av med häxkraft.
Just det, för att hon kan inte kontrollera det.
Nej.
Och då går ju allt överstyr, så att Willow blir ju mega ond och rå och fan och allt. Så att ja, då går det åt helvete där. Och det jag tycker verkligen om med Dark Willow är ju att man får verkligen se den här mänskliga naturen liksom i sitt esse. För att här snackar vi ju verkligen ingen demon eller någonting sånt, utan här snackar vi en person som har ont liksom, som lider. Och som behöver ta ut det på någon annan liksom, för att den klarar inte att hantera det själv. Och det tyckte jag var lite kul att se hur de valde att göra det. Och det här med att Buffy inte räddar världen den här gången.
Nej.
Utan att det är de bästa vännerna som hållit ihop sen de var barn liksom, som hjälper varandra. Och det är ju Sandra och Willow då som fixar det här till slut. Och det är säsong 6. Och sen säsong 7. Då är det The First. Och då är det den ultimata ondskan liksom. Som kan ta vilken skepnad den vill. Och som planerar då att släppa, öppna och spränga bort helvetesvalvet under Sunnydale. Då, som gör att allt håller sig fast liksom. Så att det är ju det som planen är. Och jag vet inte vad du minns där, men kommer du ihåg att det var en annan person i säsong 7 som du tyckte väldigt illa om? Som petade ut Sanders öga. En liten präst.
Ja.
Ja. Och jag kommer ihåg när vi såg det avsnittet. Du var helt cray cray. Du var helt galen. Du slängde grejer på tv. Ja. Typ. Men jag var Caleb, tror jag han hette. Om jag inte minns fel. Den här helvetesprästen.
Spawn of hell.
Ja, he's a spawn of hell. Där snackar vi verkligen spawn of hell.
He's an ugly burn boot.
Men jag kan väl säga så att de kunde inte avslutat serien bättre än med The First. För att det är det jag tycker är så kul med den skurken, är att det har hintats om den i 7 säsonger. Liksom man har fått lite information i en säsong och så har man fått sig en bild kanske i en annan säsong. Mm. Men man har aldrig riktigt fått veta vad det var för något liksom, förrän i säsong 7. För då går de ju upp mot det. Och det här är ju en kraft som kan ta allas skepnad. Alla som har dött skepnad. Mm. Och manipulera och fan hans måste. Så att nej, jag gillade verkligen den sista skurken där.
Ja, och sen så liksom får man inte glömma alla som har kommit in liksom emellan här, de här säsongerna. Alla nya vänner, alla nya som har joinat teamet, alla som har kommit och försvunnit, alla...
Alltså det är Scooby Gang som de heter, det här gänget med Buffy och alla de här som står henne nära och som bekämpar de här grejerna. De har ju ändrats konstant liksom, genom 7 säsonger. Att vissa har flyttat, vissa har dött, vissa har kommit till liksom. Så att
nya människor.
Det har alltid blivit variation liksom. Och jag har mest varit fascinerad av hur de har fått relationer att funka i det här maniacet som har varit liksom. Så det vill jag veta, ja, hur de har fått. Ja,
liksom sista avsnittet på säsong 7. Fy fan alltså.
Ja, det var mycket känslor, ja,
i det avsnittet. Jag får tårar bara jag tänker känslor på det. Alltså, det är helt sjukt det.
Men man satt där och man hade fått, i 7 säsonger så hade man bildat sig en uppfattning och en relation till vissa karaktärer. Och så dör vissa karaktärer i sista avsnittet. Och man känner bara, nej! Skjut mig långsamt med en slökniv!
Skjut mig långsamt med en slökniv!
Ja, men jag ville liksom poängtera att det gjorde ont. Genom de här 7 säsongerna så har ju verkligen Buffy haft några fantastiska avsnitt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några få som vi verkligen tyckte stack ut och gjorde någonting annorlunda eller visade en sak väldigt bra. Och om jag får börja välja ett så ska jag välja, jag tror att det är mitt favoritavsnitt genom hela serien faktiskt. Och det heter Hush. Oh,
Med en gentleman.
H-U-S-H tror jag det stavas. Hush. Och det här avsnittet tycker jag är så jävla bra. Dels för att det har fantastiska skurkar. The gentleman, som Malin har sagt. Alltså kostymklädda demoner med vita ansikten och glada leenden. Och de flyger över marken och har det är en sjukt massa grejer. Men i alla fall det jag tyckte var så jävla intressant med det här avsnittet är att det vänder upp och ner på hur du berättar en historia, för att den tar bort all dialog.
Ja.
Huvudpremissen med det här är ju egentligen att gentlemännen kommer till staden och de stjäl allas röster för att de behöver plocka ut hjärtan på 7 personer, tror jag att det var.
Ja.
Och skrik från människor gör att de dör, så att de är tvungna och snor allas röster då, så att ingen kan skrika, ingen kan ropa på hjälp, ingen kan göra någonting. Och det är en sjukt läskig tanke alltså, när man tänker på det, att jag kanske blir brutalt mördad i mitt rum, men det är ingen jävel som kan höra mig skrika.
Nej, för att
jag
det kan vara någon som står på utsidan rummet, ja, och liksom bara dörren kan vara öppen och det är ingen som ser liksom.
Nej, för det är ingen som kan säga någonting. Alla, ingen som hör. Och den tanken slog mig som jävligt läskig alltså.
Ja.
Och hela det här avsnittet då, de här 40 minuterna, är ju nästintill utan dialog liksom. Det kanske är 1 eller 2 minuter avsnitt som är dialog i slutet och början. Och att man lyckas få intresset och få det att bli ett så pass bra avsnitt. Alltså, det är stor cred till Joss Whedon som faktiskt lyckats med det. Och det är nog därför också att de vågade göra någonting annorlunda, som det avsnittet är väldigt kärt i mitt hjärta. Har du något avsnitt så på rak arm, jag tror jag vet vilket som kommer nu, som du vill prata om?
Once More With Feeling.
Hur kunde jag inte gissa mig till den? Musikalavsnittet Once More With Feeling.
Ja, så jävla bra alltså.
Det var ju egentligen det första, alltså när jag tänker Buffy så var det sista jag hade förväntat mig att de skulle göra ett musikalavsnitt.
Ja, det var det också. Jag tänkte det. Vad i helvete, men jag blev så jävla glad.
Mm. Och musikalavsnittet är ju faktiskt ett av de bästa också. Ja. Jag tycker verkligen det också.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad skurken heter.
Nej, inte jag heller. Det enda jag vet är att han dansar bra, sjunger bra.
Ja.
Och
är grym.
Ja.
Allmänt grym.
Ja, det var väl typ en av dina favoritskurkar.
Ja, men det är ju också det att när det är musikal, då blir Malin
loco. Då blir Malin glad. Du sjunger runt och skit. Nej, men det var kul för att det gjorde också någonting annorlunda. Och jag tycker att serien Buffy har gjort jävligt mycket saker annorlunda. Vi har liksom det stereotypiska vampyr, varulv, monster, experiment, utomjordingar, whatsoever, vi har allt det här. Men liksom att slänga in musikal och slänga in liksom saker som man inte förväntar sig och få det att funka. Det tycker jag är jävligt coolt alltså.
Det är fruktansvärt bra.
Och huvudpremissen i Once More With Feeling är ju att det kommer en demon. Dån av misstag eller av misstag kallar en demon till Sunny Day som får alla att brista ut i sång och i dans. Problemet är ju bara att när man har sjungit och dansat tillräckligt länge så brinner man upp. Så att det har ju en baksida på sig. Och den här demonen vill då ha med sig Dawn till helvetet för att göra henne till drottning då. Så att det är mycket dans, mycket sång och
det är också mycket det är just det att i just den säsongen så är det så mycket oklarat. Alltså det är så mycket oklart.
Ja.
På så bra grejer, alltså många är väldigt deprimerade och det är väldigt stelt i gruppen och så som det är. Och när de sjunger så får de ut allting. Mm. Så att de säger saker som de inte vill säga, men de måste säga det för de måste sjunga.
Mm.
Och det blir så känslosamt. Åh, Spike!
Ja, Spikes låt, man. Jag går ihåg när du satt, du hade den på repeat säkert 20 gånger.
Jag kan den fortfarande.
Ja, det tvivlar jag inte en sekund på. Jag skulle vilja prata lite kort om ett avsnitt också som jag tyckte var väldigt... det var lite svårt, eller det var jättesvårt egentligen. Jag har ju spenderat en del tid på sjukhus och det har ju liksom många gjort. Och det finns ett avsnitt, jag tror det är säsong 2, ja, som heter Killed by Death. Och det utspelar sig större delen på ett sjukhus, för Buffy blir sjuk i en influensa och feber och blir inlagd på sjukhus. Och på det här sjukhuset så finns det ett monster som folk inte riktigt vet vad det är för något. Det enda de vet är att det dör en massa barn av mystiska orsaker på det här sjukhuset då. Och Buffy börjar då att kolla in på det här nu när hon ändå ligger där. Alltså försöka få lite klarhet i vad som händer. Och just det avsnittet tog mig väldigt hårt med tanke på att man har varit där själv och att man liksom har suttit i sitsen och det är liksom creepy när det handlar om barn och det handlar om sjukhus och det är ett jävla monster som bara barn kan se.
Ja, om man har jättehög feber.
Ja, om man vet inte riktigt, för att jag menar det har vi väl aldrig alla varit i, att när man har haft det här liksom 40-41 graders feber och man har haft de här feberyrorna och sett grejer liksom.
Ja.
Och det är ganska creepy att liksom tänka den tanken, att tänka på man ser någonting som inte någon annan ser och hela den biten. Så att just Killed by Death var väldigt påtaglig för mig och kanske är därför ett av de avsnitten som jag verkligen håller kvar när jag tänker på Buffy.
Ja.
Som ett sånt här avsnitt som verkligen står ut i mängden. Så att jag gillar det, verkligen.
Ja, det var riktigt bra avsnitt bara.
Som egentligen har format en del för mig, allvarligen en hel del av den här vampyrgenren, att jag började se på Buffy. För att jag menar, det har varit så jädra speciellt och det är fortfarande väldigt speciellt. Och nu håller jag på att gå igenom efterlevnaden av serien då i bokform och i comic, eller i serietidningsform då.
Mm.
Och jag håller på med det och gillar det jag ser än så länge. Men som vi pratade om i det första avsnittet av Sanningen, eller avsnitt 0, så vill vi ju verkligen se Buffy tillbaka på något sätt. Liksom. Det är ju verkligen en serie som är väldigt odödlig på sätt och vis. Liksom. Och nej, jag gillar den. Jag saknar den.
Ja, ser ja.
Det är ju så. Och,
jag har ju kollat om den nu. Jag håller på att kolla om den.
Mm.
Så ungefär säsong 3 är jag väl på?
Ja, nej, men jag ska nog faktiskt göra det också snart. För att man kommer in i etapper när man känner bara nej, nu saknar jag det här alldeles för mycket. Och då behöver jag kolla igenom det en gång till.
Yes.
Så att det var lite tankar, vänner, om vad Buffy betyder för oss. Och hur serien har påverkat oss genom tiderna. Jag kommer ihåg att det fanns en scen, jag tror det är första säsongen, när det är en jävla katt på en vind.
Fy fan, så var det du blev. Åh gud vad jag skrattade.
Och jag skrek som en stucken gris.
När den här katten. Som en tjej.
Ja.
Jag skrek som en liten flicka.
När den här katten hoppade upp och skrämde livet ur mig. Och det är sådana här små saker man, och det har jag märkt idag också när man kollar på skräckfilm. Det är de här små grejerna som får en i slutändan, alltså som skrämmer en. Det är inte det oftast det här monstret eller den här stora jumpscaren, utan det är de här små pyttegrejerna liksom som får en att bara, ah shit, jag fick gåshud över hela ryggen liksom.
Mm.
Så att, nej, jag gillar det. Det är bra. Och med det sagt, vänner, så ska vi avsluta det här avsnittet av Sanningen. Tack för att ni har lyssnat på oss.
Tack där.
Och ni kan som vanligt skicka både funderingar till Twitter och funderingar till vår Gmail på sanningen.podcast@gmail.com.
Ja.
Så Malin, tack för den här perioden.
Tack där.
Den här stunden. Och vänner, kom ihåg att sanningen finns där ute någonstans.
Ja.
Hej då. Kingdom below, and you would be my.